Vet ni vad, ni som lyssnar på det här och även du Jakob, ja. Jag ska alltså ut på en turné nästa år, alltså min andra stora soloshow, Missförstådda profeten, succé, folk tyckte det var kul, de sa haha, sa de.
Ja, det skrattades
flera gånger, i
många städer.
Ja, nu ska jag ut på en ny Sverige-turné som börjar i september nästa år, den heter Scener ur ett äktenskap, äktenskap inom citationstecken, för jag är inte gift med, men jag har ändå roliga spaningar om allt det där med manligt och kvinnligt och parrelationer och skilsmässor och sexliv och allt sånt där tokigt.
Som folk sysslar med.
Som folk håller på med.
Ja.
Biljetterna släpps alltså idag på fredag. Du hittar dem på kahlo.se. kahlo.se. Följ med mig runt Sverige. Det kommer bli en jäkla rolig show. En ny timme med Messiah Hallberg. Hoppas att vi ses där ute i höst.
Vilken folkfest.
Ja, nu kör vi igång podden. Radio Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Messiah avskyr den yngre generationen. Då tänker jag bara, sätt dig ner unga jävel. Låt maestro spela musik. Johanna Wagrell om joke shaming.
Håll käften om du inte tycker att det är okej med pedofilskämt eller riktigt jävla grova sexistiska skämt.
Och Jakob Ökvist i bråk med den stora teaterdivan.
Idag är Allan inte på humör. Oj. Alltså man märkte redan liksom så här, nu är det kallt. Mm. Det är redan när man öppnar dörren så är det liksom iskallt.
La 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 la. Det var någon som sa till mig att det här var en väldigt trevlig början på programmet när jag sjunger introduktionsmelodin.
Mm.
Ja, det här är i alla fall Freak Show, Sveriges snabbast växande nöjespodcast. Jag heter Messiah Hallberg, bredvid mig som vanligt Jakob Ökvist. Hej!
Man ska vara försiktig att ta en persons åsikter på 100% allvar. När en person kommer fram till dig på fyllan på Harrys i Norrköping och säger, det är roligt när du, inte Norrköping där, men i alla fall, det är kul när du sjunger.
Ja.
Så och du säger såhär, fan, det här blir sång, nu blir det sång varje gång.
Ja, jag kände det var exakt det jag gjorde.
Ja.
Ja, men det är kul att ni är med oss, det är kul att ni lyssnar, det är kul att ni ger oss positiva omdömen. Vi välkomnar tillbaka för tredje gången en av våra favoriter, Johanna Wagrell.
Hej!
Yeah.
Är det tredje gången jag är här?
Ja, det är det.
Ja, men nu vill jag gå.
Först tre,
det är för mycket.
Första gången var du här med din make Johan.
Mm. Just det.
Sen sa någon, det var inte jag.
Det är
jag.
Det jag förträngt.
Ja, det var en annan man i panelen som sa, bort med honom. Det var inte jag. Det var en annan medlem i programmet. Och sen så har du fått komma tillbaka. Det är kul.
Ja,
du är gravid har jag sett. Har Johan någonting med det här att göra?
Mm, han är inblandad.
Ja.
Oklart hur.
Jag tycker det är obehagligt alltså när jag känner båda människorna kring en graviditet.
Jaså.
Det räcker med att känna en eller?
Jag vill inte. Eller, nej, men för,
du blir för inblandad.
Ja, jag tycker. Alltså, jag
du är ju inte inblandad.
Nej. Men jag blir, de drar in mig. Ibland ser man, har du aldrig tänkt på det här, Johanna? Man ser fula människor ibland som går på stan med en barnvagn.
Mm.
Och så är det som att de liksom bara, kolla vad vi har gjort. Inte för att ni är fula. Men...
Nej, jag ville verkligen ha den disclaimer innan jag svarade. Nej, men, du menar då att man skyltar med sitt samlag som då har förvarit.
Show off.
Ja.
Just det. Jo, nej men det, jag vet inte om jag tänker så mycket på det. Jag tycker mest att just en graviditetskropp är ju mycket äckligare än en vanlig kropp.
Aha.
Så för mig är det nog mer det som är slående med just gravida par.
Ja,
att man vet att det är mycket, det blir så mycket kroppsligt. Och det tycker jag är väldigt äckligt.
Ja,
jag tror i och för sig, jag har svårt att se att ett par tänker så här, du är rätt ful och jag är rätt ful. Låt oss visa upp att vi gör det i alla fall.
Jo.
Vi skaffar ett barn. Det är en lång väg att gå.
Jo, men det
för att bara få vara showig.
Jo, men jag förstår din tanke. Därför att det är precis som alla de här dokumentärerna med fula människor som håller på med swinging och sånt.
Mm.
Att de ofta vill verkligen visa att så här, jo då, vi har också sex, ska du se.
Vänta lite, alla de här programmen.
Ja, men det var ju ett program.
Swingersprogram med fula människor.
Men var inte det en grej under den period, ganska många år, att femman körde?
Ja.
Nu kör vi swinging de här säsongerna.
Ja, swingers kanske alltid är fula.
Ja, men de är ju alltid fula. Ja. Det är det som är grejen.
Ja, det
är
spelar ingen roll.
Swinger.
Det är inte så här.
Det är det mest. Alltså, Lars Kepler har skrivit väldigt mycket deckare med liksom ganska avancerade plotlines. Och jag vill säga att det mest otrovärdiga de har skrivit, det var om en sexklubb, swingingklubb på Östermalm med jättesnygga människor.
Nej, alla var snygga.
Aldrig har hänt att en swinger har haft någon. Det är ingen som vill lägga med en swinger utan i swinger.
Förutom en annan swinger.
Ja, nej.
Det är väl därför man byter bort varandra. Man hoppas ju att bättre byte. Det är som att lägga ner korten i poker. Man hoppas på en bättre hand.
Ja, men det är som veganer. Det är ingen som har lägga med vegan som inte själv har varit vegan.
Jo då, nu är det, för nu är det väldigt mycket snygga människor som är veganer.
Är det?
Det är ju lite
Malin Berghagen typer som ligger med någon så här yogainstruktör i Spanien.
Nej, men alltså så här snygga så här LA-tjejer.
Är det sant?
Ja. Låt inte så exalterad.
Då får jag uppdatera min ful människa-referens. Den är daterad. Men vad är någon ny då? Men så här, vänsterpartister. Alltså, det finns, de är väl fortfarande fula, eller?
Jag hoppas det. Men alltså, jag undrar...
Till och från, alltså.
Ja, det finns... Nej, men Ronja Rövardotter är ju snygg. Hon är ju vänsterpartist. Hon satt ju i riksdagen. Men jag tänker på det här du säger med swingers.
Är hon det, eller var du ett sjukt barn bara?
Nej, hon var ett... Okay. Hon var hon inte snygg?
Nej, men jag har aldrig sett henne vuxen, det kan hon säkert vara. Okay. Jag bara menar tänk att det Ron, känns också som att du äldre. Hade lite äckliga så här, pojkdrömmar när du såg henne.
Att jag kände mig, jag ville vara Birk och...
Ja. Jag vet inte var det här landade, jag tänkte jag bara säga att det var kul att du ska få barn Johanna. Det var det jag menade.
Ja. Ja, men jag bara vill lägga in en sista brasklapp.
Barn hör det här.
Eyes wide shut. Ja. Snygga människor.
Jo, fast det var en film. Det var inte på riktigt.
Men det är också exakt, det är också helt otrovärdigt.
Ja, verkligen.
Det var ju det som gjorde att man kunde titta på den filmen, att man var så här, det där är ju hit. Nu får vi gå in i Stanley Kubricks sex fantasi.
Men den var lite äggande, var det inte det? Jag kommer ihåg den där scenen med Nicole Kidman.
Det är
den...
lite för lite kuk. Det är väldigt mycket...
Oj då.
Ja, men det är väldigt mycket olika...
Kvinnor?
Ja, det är olika fittkonstellationer. Aha! Mask, någon sorts...
Du får det till en genusdebatt.
Nej, jag får det till varför ska jag bli... Liksom, jag blir inte så upphetsad av det då.
Nej.
Det är mer det jag menar. Det är,
men Saja däremot...
Men Saja, jag förstår att du blir det. Det är ingenting jag ser ner på. Jag bara menar att personligen så kan jag känna... Meh.
Men vad jobbigt att se Eyes Wide Shut och tänka jag ska börja svinga. Det här verkar lattjo lajban. Och så går man ner på något sådär Norrköpings swingersförening. Herregud vad har jag hamnat.
Förlåt, ursäkta. De som ser ut som Nicole Kidman, var hänger de?
Vilket rum, får jag fråga. Nu har jag varit runt här ett tag och jag ser bara Berit, Lasse.
Alla här jobbar på Försäkringskassan. Finns det något rum där Hollywood?
Alltså det är väldigt många korta, men i övrigt ser jag ingen likhet med Tom Cruise. Finns det något?
Längden stämmer, men alla är allt annat är helt... fula. Just i ansiktet. Finns det några som har andra ansikten man kan jobba med? Ja, jag vet inte, det var tidsspår. Ja.
Det är kul att du kom hit gravid och det första ämnet vi hamnar på är swingers.
Ja, men det känns skönt. Ja. Let's not respect.
Välkommen hit.
Tack.
Jag tänkte ta med er till den Kungliga Operan den 8 februari 1999. Jag vet inte var ni var den kvällen. Men jag satt klistrad framför tvn och hörde det här.
Alltså, jag har varit på väg att säga det 3 gånger. Och jag måste nog säga det nu.
Nej.
Varför då?
Jag vet inte.
Nej, du vet inte vad jag ska säga.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga.
Tycker det är lite tråkigt med all sexism och utseende fixering.
Nu, som mitt lilla hjärta, är det så att Fantomen, precis, förstår du?
För min kom, inte när du höll kommer på att... Åh, jag menar det är skit.
Ja, hör du, hör han. Ja. Vi ska sluta. Maestro. Varsågod, gå och sätt er och lyssna på vacker musik från Håkapellet och Maestro Garride.
Det här var Guldbaggegalan 1999. Loa Falkman och Alexander Dahlström. Typ 15 år gammal vid det här tillfället. Hon tog emot en guldbagge för Fucking Homol.
Just det.
Tiden var lite knapp. Och då fick Loa Falkman, som var någon kontaktkonferensier, gå upp och liksom tysta henne.
Mm.
Mitt i hennes, det var olyckligt att vara mitt i ett snack om att ofta förminskades.
Alltså jag tycker att det var många saker som var olyckliga med det här. För det första att det blev så fruktansvärt pinsamt och att det delas så mycket att jag behöver lyssna på det så himla många gånger.
Att du får upp den här ångesten.
När du började spela upp det, jag bara nej,
precis, inte.
Ja, för grejen, jag kommer ihåg att jag såg det här när det hände, och alltså, det har levt med mig som en ångest sen dess. För det första så tycker jag att det är jätte, man fattar att de är så här, nej, för hon har väl säkert varit lite så här. Det kommer ändå någon skit ikväll. Vad hette han, regissören?
Lukas Moodysson.
Han hade ju på sig antlers och var lite crazy. Mm. Crazy daddy. Och då förstår jag att de är så här, men vi har ju ett jättetajt schema. Men hur kan man komma fram till att det där är det bästa sättet att hantera det på?
Nej.
Eller hur? Alltså nej, man bara tänker, om man själv hade hållit den kvällen så hade man ju kanske bara jättebra poäng, men vet du, vi har ingen tid. Det här är verkligen något vi borde, alltså säg något annat, eller gå upp och bara, eller sätt på musiken först så att det blir som att han går upp och räddar henne från att musiken kommer. Inte tvärtom, ni vet.
Men det är också otur för Loa Falkman att han är Loa Falkman.
Ja, just där.
Han är äldre tenorherre som släpar ut en...
av alla äldre vita män så är han kanske den som har mest reglar uppdragna på alla äldre vita män.
Och som säger nu lilla gumman.
Ja, det börjar med. Han går inte in starkt. Och sen säger han bara, sätt en hel lista på filmen och säger, maestro! Alltså, det är så många tangenter.
Parametrar. Ja, sen är det också så här, igen, alltså Alexandra Dahlström är ju så här, hon är väldigt ung, har förmodligen druckit lite.
Ja.
Och hon kanske har rätt i sak, men det är lite så här, jättebra grej. Helt fel forum. Mm. För då var det väl säkert att hon tänkte så här, äntligen lyssnar de på vad jag säger när jag får hålla mitt tacktal här på den här jättestora grejen.
Det var lite det jag tänkte komma till. Det här är ju kanske den tydligaste generationsklyftan, det generationskriget som någonsin har skett inför publik någonsin i Sverige. Det är ju väldigt tydligt två generationer som slåss här. Jag minns när jag såg det här så tänkte jag, fy fan, vilken gubbfan.
Vilken sida var du på?
Vilken gubbfan, tänkte jag.
Du det?
Nej, jag var 15 år.
Sida Dahlström.
Men shit, jag var 17 och jag tänkte verkligen så här, gud vad pinsam hon är.
Väx upp.
Är det sant?
Ja.
Men det här kanske är en efterhandskonstruktion. Jag kanske har konstruerat det här
i efterhand. Nej, men du minns nog rätt.
Ja, det enda jag är säker på nu i alla fall, och det är det här som skrämmer mig, att nu när jag hör det så tänker jag bara, sätt dig ner ungjävel. Låt maestro spela musik. Nej, men jag har slagits av det här den här senaste veckan. Jag har sett flera grejer som har fått mig att tänka, herregud, jag börjar bli lite äldre. Och framförallt så har jag väldigt svårt att ta unga människor på allvar. Alltså, det har varit en pågående process några år. 2012 så kom Lorenz och Zacharias med en skiva. Jag gillar många låtar, men jag kunde liksom inte riktigt känna igen mig. Redan då kände jag att det var för ungt. Vi kan bara lyssna på en refräng här, så kan man bara höra att det är bra musik. Texten kändes lite som att den redan då hade börjat springa ifrån mig.
Okej. När jag snubblar ut ur klubben, vinglar genom stan, med en cig i munnen och med vännerna där bland, armen på min axel och sa, brorsan, jag good.
Just det, de snubblar ut från klubben, de har cig i munnen, vi är all good. Alltså det är en svängig låt, får jag säga. En svängig beatmusik.
Sätt en svängig låt.
Svängig beat, sa jag.
Det är en catchy liten sak det där.
Det är lite Håkan Hellström ramlar, va?
Ja, precis.
Ramlar gatan fram.
Ja, jag vet, men jag kände då att
fråga här nu, för jag tänkte när du började den här spaningen, det här håller jag med om, men just den här biten tycker jag, då är jag lugn med yngre människor, därför att de håller sig till det de kan.
Ja.
Jag tycker att
det är jättemycket. Jag kan liksom inte lyssna. Jag har svårt att lyssna på Broder Daniel nu, för att man bara, men sluta, vad fan är ni 22? Trött på liv, käften. För att jag blir så trött på den, liksom, att de ska försöka låta som att bara ha förstått kärlek. Man bara, du har inte förstått kärlek. Du får liksom vänta lite, utan skriv nu om hur du ramlar ut från klubben eller någonting.
Du har blivit dumpad första gången.
Ja, men precis. Ni klickade inte på Tinder. Åh, vad synd. Vad trist det blev.
Linda Skugge skrev faktiskt en krönika om det här 4 oktober 2003 som riktade sig just till Broder Daniel när de gjorde sin comeback. Så gjorde hon en krönika med rubriken Klipp er och skaffa ett jobb. Vilket jag då...
Har jag blivit Linda Skugge?
Ja, men det är det som är rätt intressant. Linda Skugge var ju en upprorsmakare. Hon var ju en ung, hård krönikör som slog mot allt som var överheten och gubbigheten och maktstrukturen och patriarkatet och sådär. Och sen så gjorde hon ju någon slags resa som man ofta gör i livet, där man liksom vänder och plötsligt ser den andra sidan av myntet, vilket är rätt intressant.
Man blir väldigt konservativ. Alltså, ju äldre man blir, desto mer konservativ blir man. Det kan jag verkligen känna igen mig.
Hon blev Maria Corazza Bildt helt plötsligt. Från Linda Skugge på Expressen Fredag. Det såg man inte komma.
Nej, men jag tror kanske vi ska börja se det komma. Ja. Men man kanske har den bågen. Ja, alltså, för jag har också märkt att jag börjar ju ta olyckliga ungdomar på mindre och mindre allvar.
Jag vet.
Att man blir så himla bara, med sluta nu, klaga.
Du ska inte börja jobba på socialtjänsten i Malmö, känner
jag. Nej, absolut inte. Helt fel för mig.
Vi ska inte ha en femma med...
Visst, man sa heroin.
Lägg ner rakbladet och gå till skolan, för fan. Nej, det är inte kul, men så är det.
Det är aldrig kul.
Jag såg även i veckan Daniel Sloss, en ung skotskomiker.
Ja, just det.
Som jag alltid haft lite svårt för.
Jaha, men han för att han var Mårten Anderssons favorit.
Ja, dels det. Ja. Han var ju på sån här råturnéer som jag var på också. Och så där. Och han är ju...
Jag tyckte alltid han var bra på scen.
Han är bra på scen, men han är ju ful.
Ja. Och han tror att han har fattat något.
Ja, exakt. Mm. Han är väldigt ful. Det har jag alltid stört mig på. Han ser, nej, inte ful ska jag säga, men han ser osympatisk ut. Han är skotsk, det sa jag, skotte.
Men han är väl, förlåt, ful. Han ser väl ut som Macaulay Culkin.
Ja, men är han snygg då?
Nej, men han är inte ful.
Ja, han ser en small Rod Stewart.
Ja, men han ser osympatisk ut. Han ser ut som att han har... Jag tycker inte om honom. Ibland ser man människor, tycker man inte om
dem. Du ser igenom hans falska...
Nej, jag ser bara inte, jag tycker inte om honom. I alla fall. Och så har jag inte tyckt om hans stand-up. Jag tycker han har varit lite simpel. Men sen såg jag en special med honom nu som ligger uppe på Netflix som heter Jigsaw, som släpptes här för ett tag sedan. Och jag tyckte faktiskt den var bra. Den riktar sig då till... Den driver tesen att du borde kanske göra slut med din partner.
Ah.
Han är 26 år gammal och han driver tesen att relationer, kärleksrelationer är nog egentligen bara fake och låtsas och hittar på... Liksom chansen att du har träffat rätt bland alla de här miljarderna människor är ju ganska liten.
Han är Storbritanniens Alexander Bard där. Bard tror ju inte heller på par eller liksom här, den här...
Jag tror Bard bara tror jättemycket på sex.
Ja, alltså fritt sex. Sex behövs.
Ja. Jag tycker inte de är samma referens.
Ja, okej. Okay. Jag försöker slänga in referenser på, för jag tror inte alla vet vem Daniel Sloss är.
Nej, det är han inte. Vi ska spela lite av honom. Men han går nu runt, efter när han släpps på Netflix, så går han runt och säger att den här specialen, den här showen, den har nu splittrat 4500 par. 5000 par, 6000 par. Folk skriver till honom och har då sett den här 26-åringen berätta saker om livet och sen har de då agerat därefter. Vi kan lyssna lite på hur hans avslutning låter. Det här är någon minut där han avslutar showen och då tar han upp lite det här med åldersaspekten. Det här är engelska, så Jakob,
jag hänger med.
Översätter efter honom.
The worst thing you can do with your life is spend it with the wrong human being. I understand there'll be a lot of slightly older people in the audience listening to a 26-year-old talk about his opinions on love and relationships and whatnot. And you're probably sat there going, oh, Daniel, you're so young. You're so naive, you are. You're so cynical. No, you are. No, I know that, Daniel, because I used to be like you. I used to believe the same things when I was your age. I totally did. I used to be like, oh, there's no such thing as love. And then I met this one, and we've been together ever since. And it has been a journey, and it has been worked. But we loved each other, so we did work it. And I understand, Daniel, I know why you feel that way, but one day you will find it. You will find true love, and I can't wait for you to get it for yourself. If that's you, if that's how you feel, I hope you're right. Because I guess if you're not right, I guess if you're wrong, the only other alternative is that when you were my age, you were so terrified of being alone that you forced yourself to love someone.
Nej, han kommer inte träffa någon.
Starkt.
Ja, jag tyckte det här var en väldigt bra show, den är sevärd. Men det enda jag kan tänka på är ju, även om han då bemöter kritiken själv, jag är ju då, om jag hade suttit och tittat på det här, så är jag ju en äldre person i publiken. Jag är då, ja, vad är jag, 8 år äldre än vad han är någonting. Och jag sitter och tänker på att du vet ju ingenting. Alltså han har gjort slut med en tjej. Och så bara, ja, det finns ingen. Alltså,
det funkar alltså, inte, det här
men,
funkar
nej,
inte.
Men hans tes är lite så här, ja, om det skaver lite grann, då är det över. Mm. Då är det, alltså, bara, jo visst, fast det är allt jag kan tänka på. Och det stör mig att det är det enda jag kan tänka på. Ja, men det var då flera sådana här händelser efter varandra som alla tydde på samma sak. Att det enda jag kunde tänka på var personens ålder. Aha. Och det här nådde då någon slags kulmen, kan man säga, när jag försökte hänga med i det här stora poddbråket som har varit de här sista veckorna. Jag vet inte om ni har hört det.
Vilka poddar?
Det var ju då Della Q i ena ringhörnan och Lunch med Montelius i den andra. Riktigt sånt generationskrig.
Just det, de går inte riktigt ihop.
Nej, de går inte ihop.
Det har inte jag hört.
Nej,
men jag hörde att de var sura på dem i avsnittet förra veckan.
Ja, precis. Den ena säger någonting så lyssnar den andra och kommenterar. Och vi kan bara lyssna lite hur det har låtit. Det här är först då från Lunch med Montelius och sen svarar då Della Q. Okay?
Spännande.
Ja, det är spännande.
De kan fortfarande inte försörja sig på en lön! Oj. Era jävla kretiner!
Det här är ju då inte den sortens elakhet.
Kolla på Moa.
Som
känner mig nervös.
Som jag pratar inte med mig om Barks höjd. Din dumma lilla f***.
Ja, det var...
Är det verkligen politiskt korrekt att säga kretiner?
Nej, du menar att det är som, väldigt... är det som efterblivna?
Ja, ja, det kan man väl inte säga.
Imbecil, får man säga det?
Ja, man var väldigt upprörd, hörde man ju.
Ja, och det här andra var... Ja, men sen sa ju då, de bipade ju för sig då, men var det...
Ja, det var också hårt.
Kvinnligt könsord.
Ja, ja, de var väl arg där?
Ja, hon var. Men det här var ju då intressant generationskonflikt. Och sen så svarade då Martina och Brodrej även veckan efter. Mm-hmm. Och det här tyckte jag var ganska bra. Det här var bara 30 sekunder. En masterclass i härskarteknik.
Okay. Bra.
Vi hade bara ett råd i största mening. För vi har ju märkt att det här
som hände med Della Q har ju liksom utlöst ett regelrätt generationskrig.
Ja.
Ja. Vi ser vad det här är.
Mm.
Ja.
Så kan det inte bara säga dumma mamma. Det går mycket fortare. Och sen bara frågar vi, men vart ska ni gå? Vart ska ni gå? Ut, säger ni då, smäller igen dörren. Det går fortare.
Det var bara det.
Och sen, men ta på er mössa innan ni går ut. Det är jättekallt.
Det finns någonting med den där betoningen som de har pratar om andra, Messiah.
Jag tycker det där var väldigt roligt, det sista. Det är så... Alltså,
det finns inget mer att säga när du kallas dottern som bara slänger igen dörren och är 14 år.
Nej, exakt så. Det blir ju, alltså, det vet de ju om. De är ju, jag tycker de är...
Slipade.
Alltså, de är slipade. Det har också varit mycket snack om elakheter då. Della Q, Bianca Meyer som var här exempelvis, de har ju fått mycket kritik för att de är elaka.
Mm.
Och det är ju roligt, de blir ju utelakade, om det är ett uttryck, av... Montelius.
The mamas.
Ja, the mamas. Det är svårt att vara elakare än kulturtanter som skriker om kritiner och sen gör sånt masterclass i härskarteknik. Jag tycker att det var...
Det blir också så himla... Det blir en sån konstig diskussion. Därför att visst var det så att först blev de sura på något som de andra hade sagt som egentligen var lite misstolkat och inte riktigt hade med saken att göra. Mm. Och då blev de skitsura på att de blev sura och sen... garva dem åt att de blev sura.
Ja, precis. Det är alltså
det
är som
någon
en,
som blev sur först, ja, mamma.
Det är ändå. Ju det är, här är ju som någon slags rap beef. Alltså någon har sagt någonting i en låt för 12 år sedan och sen så kommer en ny. Vilket jag tycker om. Jag gillar den här stämningen. Jag tycker det är härligt. Det här är bara...
Jag tycker också om det. Det är det jag gillar med typ Della Q. Det finns någon sorts ständig strävan efter konsensus hela tiden som jag inte gillar.
Nej.
Men finns det inte en fara i att podcasts eller överlag så här, man börjar med att tycka någonting och sen ägnar man ett halvår åt att reda ut vad alla andra tyckte om det man tyckte.
Jo, jag vet.
Det blir diskussion, ja. Så blir metadiskussion om jaha, det här får man tydligen inte säga, det här förbannade landet. Mm. Och det blir ju i slutändan med så här, men fortsätt att säga det då. Du säger det i din
podd.
Ja, men
fastnar man i den diskussionen så blir det jävligt gnälligt.
Ja.
Det håller jag med om. Det tycker jag generellt om hela PK-debatten. Bara lägg av för fan, det är bara oklädsamt för alla som har en åsikt.
Vad säger det om oss som är tredje hand pratar om att två andra...
Ja, men vi ser ett fenomen. Det är vårt jobb i Freakshow.
Ja, det är sant. Ja, men det är en sidopassus då. Men jag tycker Della Q är, som jag sa när Bianca var här, uppfriskande. De lades 90 minuter då i senaste avsnittet på att prata just en sån här metadebatt om vad folk hade tyckt om dem. Vilket jag tycker är härligt. Alltså det är någonting jag hade kunnat gjort. Lägga 90 minuter på en oförrätt och sitta och prata om det.
Absolut.
Man måste nästan det. Man måste rena sig själv.
Ja, men och sen sitter de ofta och pratar om hur det känns ibland som att det är 90 minuter där de alla tre försöker tävla vem som är märkligast. Liksom. Mm. Vilket är någonting som man gör, som jag också är skyldig till ganska ofta. Och det är någonting som man gör framför allt när man är ung. Och det är det jag ska komma till lite längre fram. Att när man är ung så vill man så gärna bort ifrån det som Linda Skugge nu har hamnat i. Man vill bort från ekorrhjulet, man vill bort ifrån sina föräldrars
konventionen.
Jag är ju väldigt förtjust i, ja, men jag tycker alla tre är bra. Jag tycker om hon, Moa, hon som pratar, alltså som att hon ruvar på en hemlighet.
Hon viskar nästan.
Ja, det tycker jag är fascinerande. Man undrar, vad är det för plan hon har och när tänker hon avslöja den?
Det är väl lite uppländska på henne, va? Jag är också från Uppland. Man släpar lite mer.
Nej, fast det är någonting lite... alltså som
men
att
det
hon
är för
har...
att hon får lite längre vokaler, typ.
Aha.
Alltså hon ruvar på något, är det inte det?
Jo, men det kan det också vara, absolut.
Hon har
gömt
något.
Det gör man ju Uppland. Man ruvar på grejer.
Som en bondskurk som vet hur Bond ska behandlas.
Ja, men han vill inte avslöja det riktigt än.
Ja, Mr. Bond.
Ja, så är det. Ja, det tycker jag är en bra podcast.
Och Martina Montelius.
Men jag tycker också att det är kul att man får vara, alltså att båda de här poddarna ändå tillåter sig att vara så elaka. Jag har inte uppfattat dem som så jävla elaka, om jag ska vara helt ärlig. Men alltså att de vågar ta en hållning.
Mm.
För grejen är att det är väl lite samma med Daniel Sloss, att man blir så här, nej, jag kanske inte håller med hela vägen ut alltid, eller det kanske blir lite väl, men det är ju där det är roligt om man gör ner någonting fullständigt.
Absolut.
Det är då det blir kul.
Men just det här med Della Q då och debatten om elakheter, den vänder de sig emot att de var elaka. Fast det är ju också lite konstigt. Alltså de är inte elakare än en vanlig podcast, men om man tar bort så att säga skämten eller satiren inom citationstecken eller vad man nu vill kalla det, så är det ju bara han och Amanda kvar.
Fast jag tror också att de är ju ändå bara liksom en podd med tjejer som sitter och snackar och typ har lite olika spaningar som en helt vanlig killpodd. Men väldigt sällan får den killpodden höra då att de är så elaka, utan det känns mest lite spännande och kul.
Absolut, det kan nog...
Så jag tror kanske att man känner sig lite så här, men dudes, vi försöker bara prata om något. Vi kanske inte försöker vara vare sig feminister eller inte. Vi kanske bara sitter och snackar lite.
Absolut, absolut. Och det är väl därför det känns...
Nu är det, jag är ju inte någon talesperson för podden.
Nej,
eller så,
nej.
Så det här kan ju vara helt fel.
Nej, det är väl jättebra.
Det kan vara en konspiration eller grejen.
Nej, men det är väl därför jag tycker det känns uppfriskande också. För det finns ju hundratals killpoddar som är så här.
Ja, men verkligen.
Men då menar jag att jag skulle...
Ja, men för du sitter ju och kallar folk ful till exempel. Ja. Gör en tjej det så blir det ju sur stämning.
Absolut, det kan jag hålla med om. Men jag skulle å andra sidan aldrig gå ut och säga så här: nej, det där fan, elakhet, det där skulle jag aldrig... Alltså, det är såklart att jag är elak. Jag är fruktansvärt elak, jag är också oerhört begåvad. Men jag är också elak.
Ja, det är sant, du äger det på ett annat sätt. Det är det du menar.
Ja, det. Jag tycker man ska äga sina egenskaper. Det är det. Var gärna elak, men stå för det.
Ja.
Nej, men jag är de här då i där Q. Jag tycker de är roliga och duktiga. Men sen fick jag då syn på någon fakta utan någonstans. Och då hörde jag att den här ena tjejen, hon var 22-23 år.
Moa.
Och efter det, när hon pratar, så är det bara som att jag hör. Alltså jag kan inte, det går inte, jag kan inte ta in det.
Du ser inte människan längre.
Det finns ett motstånd.
Ja, nej, men jag kan inte. Det,
alltså, årtalet.
Ja, det är det enda jag ser. Jag skäms för det här.
No.
Men det är som att mitt barn pratar med mig. Jag är inte så mycket äldre, men det är som när min dotter säger så här: men pappa, så där kan du inte göra. Så bara, vad vet du? Och så sparkar man här åt sidan. Nej, men det där är ju... Alltså,
det är ingen bra egenskap från dig.
Nej, jag verkligen
från
inte.
Från din sida.
Nej, verkligen nej. Inte. Det får mig inte att framstå som en bra människa.
Jag tycker att så får man göra.
Jaha.
Jag tycker att det är helt okej. Okay. Man blir bättre och bättre. Bara man kommer ihåg att det där håller tills man fyller någonstans 55. Ja, sen blir man sämre och sämre. Och det är det man missar skiftet. Ah, många missar
skiftet.
Det finns
ett spann.
Ja.
25 till 55.
Och det är då ofta folk blir extra dyga. Det är ingen som vill bli gammal. Det är därför folk är så här: jag tycker de pratar mumligt på radion plötsligt. Man bara, nej, det är du som börjar höra dåligt.
Liksom. Man vill inte bli Lå Falkman på operan.
Gud vad folk stressar. Och så bara, nej, men det är du som har börjat gå långsamt. Man vill inte ta in att man blir äldre.
Min pappa
och så blir man väldigt arg.
Ja.
Liksom på alla som gör saker som påminner om att man är gammal. För det är bara att hela samhället har blivit mycket sämre.
Ja.
Såklart.
Är det
och
som
det är
att
lite
jag...
samma, att när man börjar känna så. När man blir liksom så här 55, någonting, då får man vända upp. Men tills dess tycker jag att det är helt okej av färre yngre människor.
Ja, det är bra. Är det som att jag hatar de här perukkomikerna på YouTube?
För att du själv inte har råd med peruk.
Du menar de dåliga?
Ja.
Nej, det är helt okej.
Ja, okej. Så det kan jag fortsätta med det även efter 55?
Nej, men det är märkliga med det här är att om du inte hade vetat om hennes ålder så hade ju inte du ifrågasatt hennes spaningar. Nu är det som att åldern lägger sig som ett filter över.
Jag vet.
För hade YouTube-komikerna skit i perukerna så hade du fortfarande tyckt att det var skitdåliga sketcher.
Ja, det är sant. Ja, det är sant. Det
har ingenting med det att göra.
Nej, det är fan sant. Men det är ju fascinerande och det där är också intressant, det som du säger. Där tycker jag att ståuppkomiker är ganska bra. Och en författare, jag författar inte riktigt, framförallt ståuppkomiker. Där finns det en väldigt tydlig åldersspann där man är som bäst. Man är som bäst runt 35 och sen upp till kanske 50. Då har man 15 år på sig när man är i sin peak. Sen efter 50, då börjar man med gubbspaningar. Då blir det lite hål i brallan och så här, vad har kidsen på sig? Och,
ja, man missar vad som är hack.
Ja, jag satt och funderade lite på det här. Vad beror det här på? Varför har jag så svårt för människor under en viss ålder? Mm. Och så tänker jag tillbaka på min egen karriär. Jag minns ju, jag skrev ju böcker om livet. Jag kommer ihåg att när jag började plugga så skrev jag en bok och så frågade mina studiekamrater vad handlar det om. Så säger jag, det handlar om livsglädje och dödsångest.
Ajajaja.
En totalroman om livet.
Total roman om livet.
Ja, men då var jag 21.
Ja.
Och den har jag kvar, 300-400 sidor. Vissa sidor, okej, okay. Mesta.
Jag tror det mesta inte håller, va?
Det mesta är... Ja, men det är välskrivet. Men det är att det är fruktansvärt platt.
Ja.
Kan man också kalla det för fruktansvärt pretentiöst?
Ja, det kan man göra.
Fast
det kan man göra. Men det har jag inga problem med. Pretentiös har jag inga problem med. Det har jag alltid varit. Men det är framförallt plattheten som irriterar mig. Min tjej...
Men att sitta och skriva den stora boken om livet när man är 19. Ja, det är ju någonstans. Jo, det säger ju något.
Jo, men det är även det står upp komiker gör när de är 22 och gör shower. Alltså, en bra stand-up säger ju någonting om livet.
De vill också ha en gratis öl och en kebabtallrik.
Jo, det är sant, och en groupie.
Men jag har jättesvårt för det. Jag kan ju vilja liksom gå tillbaka i tiden och bara ge mig själv en sån jävla bitchsläpp och sen skärp dig och åka tillbaka. Just för att om man hittar något pinsamt man har skrivit och, skulle jag liksom ha skrivit en hel bok när jag var 19.
Men tänk dig hela den här generationen då som växer upp med YouTube och Instagram,
ja,
och bloggar
som
lägger ut från de är 15 till de är 25. Det är så här Lex Blondinbella.
Ja, och framförallt de som är 15 och bara, jag vill bara säga att jag tycker det är så himla dåligt. Men han bara, nej, tyst.
Don't even go there.
Nej, verkligen. Eller bara se till att det här försvinner sen. För du kommer vilja liksom kräkas.
Jo, men och hur långt bort är det här ifrån vissa podcast och vidare som jag pratar om? Alltså,
wow. Men 23 är väl lite en annan ålder.
Ja, fast jag, då tänker jag tillbaka när jag var 23.
Jag var 23, var ju dum i huvudet. Nej, men det är sant. Jag tycker, men Daniel Sloss är ju absolut, men han är ju liksom 10 resor värre kan man ju säga. Han är ju väldigt, jag såg en intervju med honom när han pratade om den här showen. Och det var ju så, alltså, så himla bara, det var uppsynen. Att han verkligen kände så här. Nej, men det är många par som kommer fram till mig efter att säga tack, du har verkligen, ja, men du har räddat oss, så att det känns bra liksom att kunna säga, jag tror att vi är många som lever i relationer som egentligen inte är så kul längre.
Men det är ju den åldern när Messiah var pretentiös och skrev boken om livet. Den åldern är ju där.
Ja, den fasen har inte gått över riktigt. Men om jag ska vara helt ärlig. Men när jag tänker bara tillbaka, när jag själv var 23, då började min yrkeskarriär. Då började jag jobba på Efterlyst på TV3. Och
nu står du vakna med Energy.
Ja, det är vilken jävla resa ändå. Vilken jävla resa. Nej, men jag minns då, för jag minns ju tillbaka då. Jag började som inslagsproducent och jag tyckte ju att jag var briljant alltså. Och det var jag nog. Jag tyckte att jag var bäst på redaktionen. Det minns jag att jag helt, alltså jag kom in där bland folk som hade jobbat i flera år. Och redan tror jag dag 2 tyckte jag att jag utklassade de andra.
Det här låter som en 22-åring som säger.
Ja, men jag var ju det.
Ja, du var 22. Ja. Men du har ju inte ifrågasatt det idag. Eller?
Nej, men jag kan ju se gammalt material och tycka att det här är fortfarande.
Men du måste ju förstå att du var helt sämst då.
Nej, det var jag inte.
Du måste ta in det med så här, men annars får du liksom aldrig, du kan inte driva den här tesen om du inte liksom bara accepterar.
Ser någon resa?
Nej. Jo, det är en resa. Resan är så här. Materialmässigt.
Vad är resan?
Resan är lugn. Resan är att materialmässigt så håller det fortfarande. Det är fortfarande jävligt vast.
Jo, men du var helt sämst på arbetsplatsen såklart.
Ja, det var det.
Ja. Ja.
Socialt inkompetent.
Ja,
ja, socialt inkompetent. Gjorde säkert inte det man skulle göra. Nej. Alla andra fick pick up the slack. Ja. Och så kollade du på slutresultatet som då är resultatet av att alla har hjälpt dig upp. Och bara, det här är ändå bra. Jag är fortfarande bäst.
Nej, så här. För jag träffade min gamla chef för något år sedan ute på krogen. Och hon kom fram och så pratade vi lite om den tiden. Och jag sa, ja men visst, det var härligt och kul och mitt första jobb och så vidare. Och så sa hon så här, ja men det var ju intressant att jobba med dig. För att tydligen hade jag som grej då, att varenda vi hade ett sånt redaktionsmöte varje morgon. Vid ett stort runt bord där Hasse Aro satt, ibland var Leif GV med och så vidare. Satt vid bordet.
Shit, du har träffat Leif GV?
Ja, jag har faktiskt producerat alla hans inslag. Men, ja, men
jag vill bara lägga in att jag blev imponerad.
Ja, visst. Men hon sa så här, ja, du hade ju en grej. Det var ju att du alltid satt med fötterna upp på bordet under mötena.
Ajajaja.
Vad gjorde jag?
Med Hasse Aro och Leif GV Persson.
Du la upp dina fötter
in
på.
In the presence of.
Men det är ju, och då säger jag så här, nej, du blandade ihop mig med någon annan. Ja, jag blandade ihop dig med den andra Messiah vi hade anställt. nej, det var det. Så att då hade jag tydligen suttit på alla sådana redaktionsmöten med fötterna upp på bordet.
Jävla respektlös.
Ja, men så jävla vad man förtjänar en örfil.
Ja.
Och också liksom
Leif GVs käpp. Han borde ju rappa dig över låret.
Men också bara att vetskapen om att jag satt där så jävla uppfylld av mig själv också. Och tyckte att jag var någon slags geni. Vilket det då var om man tittar på slutresultatet.
Ja, det var det ju.
Men som Johanna också påpekade, att jag kanske då hade brister i andra.
Brast dina rutiner.
Ja, och sådär. Så att det är det jag menar. Man ser tillbaka 10 år senare så var man kanske inte det.
Men du var ju ung.
Ja, jag var ju ung.
Men det första gig. Men jag hade ett sånt jobb när du var så ung. Jag hade ju riktigt trista jobb i den åldern som jag var fruktansvärt dålig på. Men jag trodde nog inte att jag var så bra på dem heller. Det är väl den stora skillnaden.
Ja.
Men jag tror inte jag förstod hur dålig jag var. Det tror jag verkligen inte.
Nej.
Alltså hur fruktansvärt.
Magnituden.
Ja, precis. Nej. Storleksordningen av dåligheten tror inte jag fick fäste riktigt.
Men det finns ju en aspekt, och tänker jag bara på det här poddbråket, att om man är då två kulturkvinnor som är, jag vet inte, de är någonstans mellan 40 och 50. Fem? Jag vet, de är lite så.
Vad de hade blivit så provocerade av? För det hade jag missade jag faktiskt.
Ja, men det var väl någonting med barnuppfostran eller någonting. Eller att Della Q har väl förespråkat att man kanske inte behöver ha sina barn på förskola. Att det är bättre för barnen att vara hemma. Vilket är komplett skitsnack, såklart. Alltså det finns ju ingen statistik som påvisar det här också. Om man går hemma med barnen för länge så blir man ju också en sämre människa.
Ja, men när jag då undersöker det här fenomenet om hatet mot unga eller ifrågasättandet mot unga personer, då kan man alltså hitta det i alla kulturer nästan genom alla tider. Det finns liksom exempel på det här i europeisk historia, afrikansk, kinesisk, japansk historia. Kan man hitta varianter på det här som jag försöker liksom beskriva? Från 600 till 300 före Kristus, de gamla grekerna, de redan då, när de skrev ner grejen, så höll de på att prata om att deras barn höll på, kunde inte bete sig, de gick emot sina föräldrar, de tog de bästa sakerna vid bord, på middagsbordet och så vidare. Plautus, en romsk playwright, vad säger man, en pjäsförfattare.
Det här är way back.
Ja, det här är way back, också 185 före Kristus.
Ja,
han skrev då om en son som han älskade och var ute med prostituerade och gjorde honom besviken. Ja. Och den här nya generationen skulle då inte kunna hack it. Mm. Om man ser då i det prekoloniala Afrika, då var det så, då fick du ingen respekt förrän du hade genomgått någon slags åldersrit, och även efter det så fick du inte full respekt förrän du blev förälder. Mm. Vilket jag tycker låter rätt lämpligt. Om man kollar i japansk historia så fanns det en japansk munk som hette Yoshida Kenko som på 1300-talet tyckte att den yngre generationen förflackade språket. Så liksom, det här är väldigt vanligt förekommande. Och i mitt fall är det ju då inte riktigt att jag tycker att den yngre generationen saknar någon slags begåvning som de äldre har. Det är med att jag inte kan ta dem på allvar. Det är liksom lite annorlunda, men det ändå följer den här långa linjen genom historien av hat mot de unga.
Historien upprepar sig.
Ja, en av anledningarna till att Mao Zedong startade sin revolution, det var att han tyckte att den här nya generationen, de var inte tillräckligt hårdföra. Nej. Alltså de kunde inte klara av
förflackning.
Ja, förflackningen.
Jag tror ju att det har att göra med att man känner sig hotad väldigt ofta. Tror ni inte det? Att det är en sån gammal sådär urdjursgrej. Att det kommer
den gamla
nya
lejonhannen.
Ja, precis. Blir utstött. Alltså lite så. Att man känner.
Jo, man känner sig en analkande död också. Mm. Att man blir ersatt.
Mm. Alltså det kanske, för när, just när det där allmänna agget, för jag kan ju mer vara så här, jag kan ju lyssna på vad någon ung säger, men väldigt ofta, ibland blir det ju lite platt.
Man får inte bli Lasse Åberg liksom, dra i nödbromsen.
Men, vad har han gjort?
Nej, men han är ju, vägrar till exempel att ha en hemsida, Facebook, Twitter, allt det där, smartphone, det är liksom. Han ser ingen användning för det överhuvudtaget. Och blir du där, då blir du ju någonstans någon patetisk person från andra hållet.
Så du menar att när jag väl börjar bygga mitt första Musse Pigg-museum,
då är det varnings
någon slags gräns.
Efterlyst museum. När stulig dock av dig med fötterna på bordet och GV bredvid.
Men är det inte bättre då att bara vara, nej men jag är ju den här gamla, jag tänkte vara den här gamla nu. Eller är han det och säger att alla andra har helt fel?
Man får inte bli en 45-åring på skateboard heller.
Nej, precis.
Nej, det är svårt. Det var en kille i USA som hette Ira Wolf. Han var 58 år när han 2008 skrev boken Geeks, Geezers and Googlization. Och den handlade då om just det här, att den här nya generationen var ju skit. Alltså han skrev mitt favoritkapitel där, det var kapitel 9. Det handlade just om den här nya generationen, och han döpte det då lite sådär snyggt till The Dumbest Generation. Den dummaste generationen.
Har du tänkt på att de alltid leder i bevis också? Sådär.
Ja, men det är väl det, är det jag försöker göra här också. Mm. Jag vet inte hur jag lyckas. Men då skrev han här 2008 och utmanade den nya generationen till platta, enfaldiga och att de inte hade en ljus framtid till mötes. Sen då läste jag vad han gör idag, och då har han då backat.
Jaha.
Han har umgåtts med någon unga människor i 10 år. Nu 68 år gammal så säger han att i varje generation så finns det bra och dåliga människor. Att man måste kunna plocka russinen ur kakan. Det finns människor som redan i ung ålder är briljanta. Och man måste lyssna på dem. Man måste bara prata med dem på deras språk och så vidare. Och därför så tycker jag att, jag vet
jävla
inte.
Jävla idiot.
Ja, verkligen.
Jag, ja, men herregud. Det, igen, man bara, men nu är du som har den plattaste spaningen.
Ja, verkligen, eller hur?
Du men bara, jo, vi vet. Du var exakt så. Jo, nej men vi vet. Men vad fint att du skrev det på den här lappen som du har.
Jag tänker ibland då, folk som är äldre än mig, ser de mig på samma sätt? Tycker de att allt som jag säger är platt och tomt och utan substans? Och då träffade jag på Fredrik Lindströms julfest förra år. Jag var tvungen att säga att det var Fredrik Lindströms julfest jag var på. Då kom Kalle Lind fram till mig. Kalle Lind som är någon slags studentikåsförfattare. inte student i KS, men han
är ett orakel.
Ett orakel var bättre
sagt. Han kan allt om allt.
Han kan allt om allt, det var bättre än det första jag sa. Ja. Han kom fram till mig.
Han är en kulturman utan de tråkiga konnotationerna.
Ja, så är det.
Ja. Mm. Ja, men han är härlig. Också har podcast och hörs lite här och där. På spåret var han, va?
Till exempel.
Ja, skitsamma. Han kom fram och sa så här: "Ja, jag hörde din intervju där i Värvet." Och så säger ja visst, tack, det var kul, det var viktigt att ösa sig själv.
Vi börjar med tack alltså. Det är ändå starkt.
Vad menar du ska säga?
Jag hörde din intervju, ja. Tack.
Men kanske mer ska säga, jaha, vad kul. Ja, det,
men du är redan direkt inne på, det här kommer att bli en komplimang.
Vad kul för dig.
Jag gör mig redo för komplimangen och börjar med att tacka.
Vad bra för dig.
Men det är väl lite konstigt om någon kommer fram och säger, jag hörde din intervju. Tack ska du ha. Stort tack. Är det konstigt? Det är konstigt.
Det är som att sätta upp fötterna på bordet.
Åh nej, jag har inte lärt mig någonting. Ja, okej. Men då sa han i alla fall.
Kul för dig, Kalle.
Nej, men då sa jag, tack, stort tack som fan, mannen. Du ska
kulturmannen.
Du ska stort tack. Det ska du ha. Och så sa jag, nej, men det är viktigt.
Han har inte sagt, han har inte gett någon som helst fingervisning om att han tyckte att det gav något.
Folk brukar älska den.
Ja,
och så sa jag att det är jävla viktigt att ösa sig själv alltså. Att man hittar mörkret i sig själv och man öser ur det där. Och,
ja,
och berättar kanske någonting om sig själv som också kan ge en större bild och måla upp en helhetsbild av livet. Inte bara från mitt perspektiv utan från ett allmänmänskligt perspektiv.
Vad hände med Kalle Lind då?
Ja, då sa han så här: ja, och du mår bra annars? Eller är det mest sån där gymnasial ångest? Va? Vad sa du nu? Jag skulle stanna vid tack, eller hur?
Verkligen.
Så du hatar unga människor, du vet.
Ja,
det.
Precis. Jag tror att det är bra bara att någon talar om för unga människor att de borde lära sig att se sina åsikter utifrån och att tanken i alla fall slår dem att någon kanske har tänkt den här tanken innan dig.
Just
alltså
det.
Att någon är där och bara call you on your bullshit. Jag har en tjej, någon slags flickvän, och hon sa på nästan alla våra första dejter, då var jag ju 23-24, och då hade jag ofta sådana utläggningar. Ibland tog jag med mig min bok faktiskt ut på dejterna, eller jag hade dem på datorn så jag kunde ta upp.
Du stackars Kristina.
Varför det? Varför det?
Nej, men du hör ju själv.
Jag läste högt, men vad menar du?
Du citerar dina egna briljanta tankar.
Men vad fan, det är väl inte konstigt. Man säger så här,
det är jättekonstigt.
Varför är det konstigt om jag har med mig datorn där jag har skrivit en bok?
Nej, men det är som om du säger, jag kommer att tänka på ett väldigt bra citat som sades av mig faktiskt. Jag kan väl säga.
Titta mamma vad jag har gjort.
Ja, ja. I alla fall, ja. Då läste jag kanske ett stycke ur min bok.
Som man gör.
Som man gör.
På en dejt.
Ja, men varför är det konstigt?
Nej,
men
du,
är det också
jag
konstigt?
Att du gjorde
jag hade
det.
Gått därifrån direkt.
Ja, skitsamma. Då läste jag någonting och det kanske kom till någon sån här fin konklusion. Och så var jag så här, och därför är det viktigt med kärlek i alla
och
människors
därför.
Liv. Ja. Och då sa hon alltid varenda gång så här: ja, ännu ett sätt att sparka in en öppen dörr. Nu tar vi förrätt. Vi på Freak Show samarbetar fortsatt med Läkarmissionen och deras kampanj emot könsstympning.
Ja, och trots att könsstympning är förbjudet enligt kenyansk lag sedan 2011 så utsätts fortfarande många flickor. Det är en tradition och efteråt så blir man firad med familj och vänner, liknande studenten i Sverige. Det låter ju helt sjukt och det sociala trycket är väldigt stort ibland och det är svårt att ändra en tradition som har pågått så här länge.
Och det är det då Läkarmissionen försöker göra. De försöker bryta den här vanan, den här sjuka traditionen, genom att visa unga tjejer att man behöver inte alls genomgå det här. Det här är ingenting som du måste göra, genom att visa upp andra människor som har sluppit det här, undsluppit det här. Så att man visar då tjejer att det här är ingenting du behöver genomgå. Så hjälp Läkarmissionen med det här. Stoppa könsstympningen. Swisha 200 kronor eller valfri summa till 90 00 217. Och märk den swishen med hashtag varje flicka.
Så för 200 kronor ger du en flicka en plats på Läkarmissionens läger.
Alltså förlåt, men det här kanske blir lite stand-up runkigt. Det är inte meningen. Okay. Men jag har verkligen tänkt på att det har blivit så jävla mycket joke-shaming på sistone.
Mm-hmm.
Ni vet, men det var folk på SVT som var sura på Jonathan Unge, hade något pedofilskämt. Mm. Ni vet, så oftast är det ju pedofilskämt som får piss. Hur som helst, men också sexistiska skämt. Så jag såg något konto där de bara radade upp massa hemska grejer som kvinnor blir utsatta för. Och i slutet bara, vi måste sluta skratta åt sexistiska skämt. Man bara, förlåt, hur hamnade vi här? Mm. Men hur som helst, att jag kommer på, ni vet hur liksom hela PK-rörelsen ändå har mycket, eller woke-rörelsen, vad man ska kalla den, har mycket den här att man inte får shama folk. Till exempel kink-shaming är ju en grej.
Mm.
Man ska liksom inte, nej men alltså att hålla på och shama någon för att de gillar fötter eller vad det nu kan vara.
Vet du
man
vad?
Ska inte kink-shama.
Ja, det var en som skrev till mig en gång att jag inte skulle kink-shama, för jag gick förbi ett jävla skyltfönster i Gävle och då var det ett stort kors där. Ett Jesuskors, alltså ett kors som Jesus satt på.
Mm. I skyltfönstret.
I skyltfönstret.
Ett av alla de kors.
Ja, det var ett sånt...
Han hängde väl bara, han satt inte på...
Det vet vi inte.
Nej, men han hängde.
Han kanske fick någon liten stol.
Han var uppspikad.
Man hade spikat över en brassestol som han satt och lunchade
i. Han satt på en sån liten pall som då.
Och vi ska för evigt minnas hans plåga. Han hängde,
han satt där.
Han bara satt ju.
Långtråkigt hade han. Nej, men han satt. Och då var det någon slags sexbutik. Ett kors. Och då lade jag upp en bild så här. Jag önskar mig ett kors. Jag kanske köper det här på mellandagsrean eller någonting. Ett kors. Och då var det någon som skrev till mig privat och så här. Ja, fresh kink shaming.
Aha.
Förlåt, jag drar gränsen vid kors.
Ja.
Alltså...
Nej, men alltså, man ska ju inte kinkshama. Men jag kan gilla den grejen. Men då tycker jag i samma sekund också att man inte ska jokeshama. Inget jävla skämtshamande. Håll käften om du inte tycker att det är okej med pedofilskämt eller riktigt jävla grova sexistiska skämt. För jag får garva åt vad fan jag vill.
Det är inte bara ett sätt att visa att jag är en bra människa.
Jo,
sånt
säkert.
Här tycker inte jag om.
Jo, exakt, men det är det jag menar. Sluta shama, för då kan jag lika gärna bara, men jag gillar inte BDSM. Och då blir folk skitsura.
Ja.
Mm. Mm. Men istället så kan jag säga så här, nej, men jag förstår. BDSM är en grej, och alla de som utnyttjar det för att behandla kvinnor som skit, det är inte BDSM. Precis. Och alla som använder humor för att trycka ner folk, nej, men det är inte humor. Men all annan humor, för jag fan garva skiten åt dem jag vill. Enough with the joke shaming.
Ja, jag läste det. Ja, verkligen, jag läste det där med Jonathan Unge, och då var det... Någon retorikexpert som hade uttalat sig på sin...
De är så uttaliga.
Ja, de gillar att uttala sig, retorikexperter. Ofta dåliga på att läsa av undertoner och sånt där. Men då hade de uttalat sig om just det här Jonathan Unge-grejen. Och så hade de dragit någon referens till det här som hände då på den här guldbollsgalan. Ni vet, den här kvinnliga fotbollsspelaren, den norska som fick Ballon d'Or. Kan du twerka, hade då en fransk DJ sagt till henne när hon hade fått pris som den första kvinnan som världens bästa fotbollsspelare. Och kan du twerka? Och sen sagt så här, ja, precis, det är ett exempel på ett dåligt skämt. Och ett annat är då Jonathan Unges pedofilskämt. Och då har man ju ingen som helst förståelse för vad skämt är, och man lägger heller ingen värdering, eller man har liksom inget, man ser inget värde i vad en komikers uppgift är. Man kan inte jämföra en dum, korkad jävla fransk morgonprogramledares sexistiska spaning på en fotbollsgala med en av Sveriges främsta komikers skämt som han har då jobbat fram på scener hundratals gånger för att framöver.
Men alltså att en gör ner en annan person på en scen, det är en grej.
Ja.
Och att man skämtar på en stand-up-scen är en annan grej.
Det borde
det
vara olika
grejer. Det är friska frivilliga med.
Ja.
Sluta bara. Det kommer inget till skada. Man får inte hålla på med det här jävla. Men det kan ändå leda till att nej, för vi kan inte hålla på med sådana indirekta offer.
Ja.
Det här blev ju en väldigt, vad ska man säga... ungdomlig men också självrunkig grej. Men alltså, jag blir så jävla trött på att det sitter folk och ska vara såhär, allt är PK, förutom det du gör. Det du gör, där kan vi shama. Enough.
Vi pratar lite om jobb vi har haft tidigare. Jakob, du har ju berättat den ena historien efter den andra genom åren som du har haft, alltså olika jobb då. Och
det går ju ibland som det går.
Ja.
Det måste man ju säga.
Ja, verkligen.
Det gör man ju alltid det här.
Upp och ner.
Men jag bara undrar, har ni, Johanna och Messiah, någonsin jobbat med en människa? Det är ett personlighetsdrag som jag försöker hitta här. En människa som genom bara sin närvaro på en arbetsplats påverkar samtligas humör på den här platsen.
Absolut.
Alltså de smittar av alla i rummet.
Menar du negativt eller positivt?
Det beror ju på vad de är på för humör. Är de på bra humör så är alla på den här arbetsplatsen på oerhört bra humör.
Mm.
Men om den här personen råkar den här dagen vara på dåligt humör, då ända ut i foajén på SVT så är det dålig stämning.
Mm. Så en person som förändrar temperaturen på hela arbetsplatsen?
Ja.
Jag vet, jag har inte haft så mycket jobb. Jag tänker att jag är en glädjespridare i mångt och mycket.
Ja.
Men jag vet inte om jag påverkar så många.
Det är en dum fråga att ställa till en narcissist. Han har ingen aning.
Det är ingenting Hasse Aro har sagt. Att när Messiah var på bra humör, då visslade vi alla på efterlyst.
Nej.
När Messiah vaknade på fel sida, då satt till och med Leif GV och skakade.
Nej,
men, för jag kom ju med ett oerhört starkt självförtroende till ett jobb. Har någon av er gjort det här fantastiska...
Det kan jag känna.
Har någon av er någonsin haft yrket publikuppvärmare?
Mm. En gång.
Har du det?
Ja.
Oj.
För Svenska Nyheter.
Jaha.
Men,
man går alltså in före kamerorna slås på och ska få värme i rummet.
Mm.
oerhört förnedrande. Nej, inte förnedrande, ska jag inte säga. Jag bara säga, det är ett oerhört, ska jag säga, det är oerhört otacksamt.
Det är otacksamt, men också, ja, och så är det ju, ja, jag tycker nog, jag gillar det, alltså all typ av stand-up som sker på en premiss som inte är ni här för att se mig, är ju inte så kul.
Nej. Jag kommer ihåg att jag en gång hade en jäkla märklig agent som sa så här, jag ska dra lite trådar. Du kommer kanske få värma upp Globen inför Idolfinalen 2014. Och jag sa, det låter spännande. Han sa, det här kan bli ditt break.
Inte på riktigt väl?
Jo.
Oj, vi gjorde det då?
Nej, det är sen visade sig att han bara ljög. Han ljög om mycket. Den mannen. Så att jag gjorde aldrig det. Det kanske var tur efterhand. Jag tror inte det där blir min stora break att, också.
Jag har gjort det jobbet.
Okej.
Fast några år tidigare. Nej, men min arbetsuppgift var när Idol åkte runt på de här hockeyarenorna när det blev en sån här stor arenaturné. Då fick jag, arbetsuppgiften var få stället att koka innan du påar Peter Jihde.
Ja.
Det var liksom arbetsbeskrivningen.
Ja, det är en bra.
Få den här iskalla hockeyladan i Karlstad att fullkomligt koka och bubbla och sjuda. Sen släpper du på Jihde. Jihde behöver ju inte en kokande lada.
Nej.
För det första.
Nej.
Fråga. Hur gör man det? Alltså då får man ju vara så här pepp. Det är inte bättre att skicka fram någon som kör lite låtar som alla kan sjunga med i.
Det är ju faktiskt kanske bättre att ta upp en kille med en gitarr bara. Mm. Och köra lite allsång.
Ja.
För stand-up i Globen är... I och för sig, jag måste ändå säga, Åsa Sjöberg kom fram till mig och sa du var roligare än Idolfinalen.
Mm.
Det är ändå något betyg.
Ja, det är ett betyg.
Och då var det någon som hade sett mig från Sveriges Television och sagt att den där killen, han kan få Globen att koka. Han har något.
Mm.
Han ska få vara publikuppvärmare för Svensson Svensson. Nya omgången av Svensson Svensson.
Ja.
Oh, wow.
Det gick snabbt ändå från Globen till Svensson Svensson.
Ja, ner till SVTs liksom tv-studios. Det är inte alls samma stämning. Det är liksom lång rad. Och du vet, SVT-publik är ju ofta mitt på dagen en onsdag.
Mm.
Det är ju folk som inte har jobb då.
Nej, det är ofta folk som kanske
har tid över.
Man skulle kunna hitta dem på olika swingersklubbar, kan jag tänka mig.
Det är inte omöjligt.
Nej,
de har bara placerats ut det, så det finns ingen möjlighet att väcka döda, säger man.
Mm.
Och det är lite samma sak med den här publiken. Jag kände, jag fick lite ångest för att jag skulle vara publikuppvärmare för Svensson Svensson. Jag sa det, jag kan göra det ihop med någon. Och då visade sig att jag och Björn Gustafsson valdes ut att göra det här tillsammans.
Oj.
Så jag och Björn delar, vi kör varannan dag. Jag kör första dagen och det är, du vet, man kämpar, man sliter, man håller på. Och jag hör att det är liksom lite bråkigt backstage. Det skriks och det är dålig stämning. Och någon som vrålar mitt under mitt gig. Men någon sa bara, skit i det där, bara fortsätt. Och sen är det Björn som kör andra inspelningen. Och sen ringer de från mig, från produktionen, och säger att du, vi kan inte ha kvar Björn Gustafsson.
Nähä.
Han är inte tillräckligt likable. Och då blir jag lite så här, vänta lite. Är det något Björn Gustafsson är? Både jag och Björn kör väldigt mycket energi. Så att vi och liksom god göteborgare, och jag sprang runt och high-fiva och satt lite och intervjuade folk och hit och dit.
Det låter inte så mycket som stand-up.
Nej, det är inte så mycket stand-up.
Springer du inte high-fiva?
Jag fick jag ju skita i.
Ja, men det är lika bra.
Ja, jag får ju vara liksom så här som om att jag har barnkalas för mina barn.
Men var du lite känd då? Hade ni gjort Stockholm Live?
Jo, men Stockholm Live har gjort, jag tror kanske någon säsong av Vakna med The Voice kanske gick. Ja, jag kommer inte. Men då får jag ett samtal, för då sparkar de Björn, då ska jag göra alla gig.
Aha.
Så Björn får inte vara kvar, för han är inte tillräckligt likable. Mm. Jag tänker, konstigt, fan har Björn gjort där nere? Alltså, han brukar vara så härlig, alla gillade Björn.
Mm.
Så kör jag tredje gig, och sen ringer de och säger, du, så här är det, kan du tänka dig att köra stand-up fortfarande, men utelämna skämten?
Mm-hmm.
Så att du tar bort alla punchlines. Men då är det ju inte riktigt stand-up om man bara kör material men inte ett enda skämt.
Nej. Alla setups. Sen bara går
jag fortsätter med det. För att Allan Svensson störs av att det skrattas mer under liksom ombumpningarna när de ska flytta scener. Det var det som var de här vrålen. Det var så Allan Svensson, Svensson Svensson, Allan Svensson Svensson.
Ja.
Han kan inte bli upstaged.
Nej.
Då vet vi det om Allan Svensson.
Så Björn Gustafsson hade ju säkert haft ett kanongig.
Just det.
Och bara ägt publik. Och Allan ligger då i sängen och väntar på den här scenen med Susanne Reuter. Och kokar inombords av hur kul folk har. När han inte är kul.
Ja, för han är ju van att liksom spela fars och vara den som får absolut mest garv.
100%.
I en fars är det ju samma grej som under en stand-up kväll. Att de tänker sig, vem av oss får mest garv? Liksom. Ja,
det blir som en intern tävling.
Ja, så det där är...
Också, ju... Man tänker också, han är ju lite äldre då. Man tänker, kommer någon 20-åring och ska berätta om hur en slipsten ska dras?
I hans värld.
Det är där man glömmer att gamla människor, de kan släppa sin värdighet på det viset.
Ja.
Så att,
ja,
att de blir sådär, nu får ingen skratta, alltså säga högt, ingen får skratta, jag får inte tillräckligt, alltså beter sig som en femåring.
Ja, men han går ju då till produktionsledningen, det här funkar inte, den där förbannade blonda göteborgaren tar mina skämt, eller får alla skratt.
Mm.
Bort med honom. Och så den andra stockholman där, om man slutar med skämt, då kan han få fortsätta. Alltså han, och då säger alltså folk uppriktigt med sig att om inte alla är på humör, då faller... Alltså han påverkade den där produktionen så oerhört enormt mycket stämningsmässigt.
Fy fan, så vad
det
jobbigt
gick det
var.
Inte. Det sa alla alltså de här andra unga, han som spelade hans barn och sa, idag är Allan inte på humör. Och så man märkte redan liksom så här, nu det är kallt. Mm. Det är redan när man öppnar dörren så är det liksom...
Gud, det var jobbigt för Susanne Reuters, för hon är också en humorskådis.
Ja, det går ju inte att spela och ha kul. Nej. Om en person är piss på pisshumör en dag liksom,
eller alltid känner att han inte bjussar den på att få det största garvet, om man typ har en replik som borde få.
Och det roliga, mina skratt, de kommer ju inte in i rutan. Det är inte så att Svensson förlorar på att det skrattas, för de sa vi tar mycket av de här skratten och lägger sen och sockrar programmet.
Jaha.
Så skratten från publikuppvärmningen var viktiga för att när de inte fattade skämten i sitcomen, just så kunde man bara ta liksom mitt skratt. Väldigt smart så.
Mm.
Men det var ändå hårt då att de sa att alla var tydliga med att den här göteborgaren, han är för rolig. Den andra killen, vi kan ha kvar honom.
På en not, men att han slutar vara rolig.
Ja, det var inte riktigt det han sa. Han sa, han är halvkul. Vi kan tona ner hans halvkul.
Han är bättre för produktionen. För det blir inte alls samma
sköna,
stora,
roliga, stämning.
Härliga, varma stämning. Nej, men så att jag sa, det går ju emot hela min yrkesstolthet att gå in och köra. För då, vad blir det då när
bara
folk...
high five sen.
Nej, inte ens det. Bara...
Var det punchline sen?
Nej, men det gjorde jag när jag kom in.
Ja, jag
då sprang jag bara längs de långa gångarna där och försökte få någon att räcka upp handen. Det var inte många som gjorde det.
Nej.
Så att jag sa, om jag bara ska köra stand-up utan punchline så tror jag att ni ska leta efter någon annan. Och då bokade jag av. Och sen tror jag Hasse Brontén tog det där giget.
Haha, Hasse. Då blev det ju... Ja, men fast inga haha. Bara Hasse.
Det är inte konstigt av Allan Svensson att ta det giget.
Att han går på och gör vad exakt.
Man kan väl snacka rolig? Lite men tanter älskar ju.
Är det sant?
Han är ju ändå en duktig humorskådis.
Ja, det är han, men jag tänker att han kanske inte.
Det gjorde ju David Letterman, han värmer ju upp publiken själv.
Mm.
Det är ju mycket, mycket, mycket smartare.
Mm.
För det är alla är ju där för David Letterman.
Ja, det blir ändå.
Så why not när du ändå är där?
Men det är det som är grejen, att Jesper var ändå så mycket bättre på att värma publiken själv.
Såklart, för de är ändå där för hans skull.
Ja, precis, så att jag ändå bara, okej. Okay.
Snart kör vi igång, ska jag bara berätta. Bla bla bla, exakt. Nej, så att han hade en unik förmåga att liksom färga stämningen i hela produktionen. Vilket jag har aldrig förstått den typen av människor.
Nej.
Men någonstans kan man ju ändå avundas den kraften de ut.
Ja, då måste ju ha Micke Persbrandt lär ju vara en sån.
Borde
eller hur? För han verkligen. Är väl en sån som går in i ett rum och så bara stannar det lite.
Ja, verkligen.
Har man ju hört.
Ja.
Jag har faktiskt aldrig träffat på honom.
Nej, inte jag heller.
Skulle ha gjort det?
Nej.
Nej, men jag tänker om man sitter på typ på något ställe och det känns rimligt att han skulle kommit in någon gång.
Ja.
Alltså att man inte är med kanske i situationen men i rummet.
Ni är ju båda har ju varit med. Petra Mede sa väl till och med öppet att det var lite för jobbig stämning backstage i parlamentet ibland för att hon skulle palla. Hon tyckte det var för mycket rivalitet. Lite där du snackade om. Vem skrattar mest? Mm. Vem vann den här kvällen? Röda blåa laget. Hon trodde bara att det här är en rolig produktion. Här ska vara kul.
Mm.
Men så märker hon, shit, folk tar den här tävlingen på fullt allvar. Folk var arga efteråt om någon hade fått högre skratt.
Mm.
Så hon sa, det där tyckte inte hon var kul. Sen har hon kommit tillbaka efterhand och sagt att nu är det bättre stämning.
Mm.
Men att det var väldigt liksom vassa armbågar under en tid... Kanske före er tid också.
Ja, men det beror så mycket på vart man är själv säkert. Det där, ni vet.
Självkänslan.
Ja, om man känner sig nervös eller om man skiter lite.
Allt är bättre att skita i det.
Ja,
eller skrika typ. Som Allan Svensson.
Energi är nyckelordet där. energin är
det var
hög.
Den jag bjöd på under Svensson Svensson och i Globen när jag skulle få hela Globen att koka och sen säga jag ger er Peter Jihde.
Vi kan avsluta den här sändningen med att läsa lite högt ur Linda Skugge 2003. Hon pratar om Broder Daniel. De släppte då låten When We Were Winning. Väldigt bra låt. Andres Locko skrev då: vi går ut ikväll, jag är fortfarande ung, livet väntar inte. Om de raderna, den insikten och tron låter banala, har du förmodligen aldrig begripit Broder Daniel. Då svarar Linda Skugge: jag har i högsta grad begripit Broder Daniel. Jag älskar Broder Daniel. Men de funkar bara när de var unga och Henrik Bergen kunde bära smink utan att verka fullständigt bananas och ha glitter och stjärnor i ansiktet och sjunga om Luke Skywalker. Men allvarligt talat, hur kul är Henrik Bergen nu när han är en 30-årig tunnhårig man? Kom igen! Klipper, skaffa ett jobb, plus familj, villa, Volvo. Mm. Jag tycker om Linda Skugge, jag tycker hon är bra.
Hon har något där.
Hon har något.
Hon har förstått något.
Hon har förstått något. Kul att du kom, Johanna. Följ dig på sociala medier där du är aktiv. Yeah. Där du gör olika roliga grejer. Se Johanna live också. Hon kör stand-up och andra roliga grejer.
Och lyssna på min podd. Vad blir det för mord?
Vad blir det för mord?
Vad blir det för mord, ja.
Mm. Vad blir det för mord?
Ja, men idag har jag släppt ett avsnitt med, om Johanfallet som är för jävla spännande. Med Johanna Nordström var gäst.
Det var okay. Vad roligt. Lyssna på det. Vi är tillbaka nästa fredag.
Det är vi alltid fredagar live.
Jag är i Kalmar imorgon lördag på Kalmarsalen tillsammans med Ann Westin och Hasse Brontén och Therese Sandin. Det kan man nog gå och se oss. Jag vet inte vad vi ska göra, men vi drar väl lite skämt och sånt där. Det kan man gå och se om man vill. Och sen nästa vecka är jag i Uppsala på Raw Christmas där på UKK.
Jag kör också Raw nästa vecka. Mm. Fast i Stockholm. Ja. På Hilton. Ja. Och Norra Brunn. 2024. Ja. Ni får googla.
Ja. Gå och se Jakob. High-fiva folk.
Jag kommer high-fiva.
Och skapa lagom stämning.
Tills Allan skriker. Tyst!
Tack för ikväll. Trevlig helg.
Hej!
Hej då! Doesn't win.